Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Det är alltid jag, Ida, och med mig så har jag ju...
Lukas.
Lukas. Happy Halloween får vi säga.
Mm, happy Halloween, ja.
Det precis. Var ju visserligen, om ni lyssnar på torsdagen så var det i måndags, men ändå.
Mm.
Glatt höstlov ändå. Kanske man kan säga då.
Ja, det är ju höstlov nu med. På, jag vet inte om det är det i hela Sverige eller om det är...
Jag tror det.
Hälften.
Ja, jag vet faktiskt inte. Men jag, större delen tror jag. Mm, jag kan ha helt fel.
Ja, nej, jag vet inte. Vi har det i Uppsala i alla fall.
Mm.
Så att, ja. Och så har det varit helg. Och då har vi ju haft vår lilla Halloween-festmiddag.
Mm. Mm. Det blev ju jättelyckat.
Mm, det tycker jag. Det var väldigt trevligt.
Mm, vi kollade på nya Hokus Pokus och åt massa gotta. Och...
Mm, och så hade vi Halloween-quiz som du fixat. Mm. Och sen spelade vi lite spel och ja, klädde ut
hängde
oss.
Lite. Och... Egentligen inte jättemycket annorlunda från i vanliga fall. Men...
Nej, för att vi såg lite annorlunda ut än vad vi brukar.
Ja. Och det delade jag ju på vår Instagram på Halloween, om ni vill kika på hur vi såg ut.
Precis.
Det var ju i samband med det som jag fick att min vanliga Instagram hade blivit avstängd på grund av att jag bröt mot community-regler. Jag bara, jag har inte lagt ut något på över en månad.
Nej, men sen verkar det som att det var något globalt.
Ja, men det tog lång tid innan jag tänkte på att kolla om Instagram hade en Facebook-sida.
Ah.
För att det finns ju ingen kontakt till Instagram. Det är bara såna här formulär.
Mm, jo.
Det finns liksom ingen mejl eller någonting till Instagram.
Nej. Nej, det är väl det. Det är väl, men det ägs väl av...
Meta, ja.
Ja, är det Facebook som äger Instagram?
Ja, Meta.
Ja, okej. Okay. Mm.
Det är ju samma nu.
Yes.
Men på kvällen sen så kom den ju tillbaka. Men jag tänkte, vad fan är det för community-regler jag har brutit mot?
Så jag tänkte först att klipp.
Ja, men jag tänkte först att det var Ståpäls Instagram, för där delar vi ju ändå liksom så här. Ja, men som nu sist ifrån skjutningen i Las Vegas tänkte jag, oj, är det någonting där som inte var okej?
Mm.
Nej, det var min.
Du bara, jag vet inte vad jag har lagt ut på katt, hund, mat.
Ja. Ja, jag delade väl lite politiska inlägg där i september, men
ja, men vem gjorde inte det, tänkte jag säga.
Nej, men precis. Ja. Nej, men för jag fattade ju ingenting. Alltså, nej. Jag blev helt floored. Men sen så till slut så hittade jag ju då deras Facebook. Och där var det jättemånga som hade skrivit. Och det var några som skrev att de redan hade fått tillbaka sin och lite sådär. Så jag tänkte, ja, men då struntade jag i det. Och så gick jag in med jämna mellanrum och rätt vad det var så fick jag välja ett nytt lösenord. Och då funkade det.
Mm-hmm. Så, och det var ju perfekt att det kom tillbaka i varje fall.
Jo, men alltså, jag är ju ändå ingen, alltså jag har inte så många följare, men tänk alltså influencers om deras konto blev stängt så där.
Ja, jag tänkte också på det.
Det är ju mycket inkomst. Och som vissa, alltså eftersom folks konton blev avstängda så förlorade de ju tusentals följare på någon minut.
Mm, precis. Och det kan ju ställa till väldigt mycket. Så att nej, det kan ju bli lite...
Det måste ju ha varit någon bugg eller något. Vissa säger att det är Elon som planterar buggar, men...
Jaha, nej, det vet jag inte.
Eftersom han har köpt Twitter nu, vet du. Och så lämnar ju folk Twitter i protest. Och så vill han väl att folk ska använda Twitter. Och då säger de att det var han som planterade en bugg i Instagram för att folk skulle gå ut på Twitter. Jag vet inte.
Ingen aning. Men vem vet i den här världen vi lever i vad folk gör. Ja, på tal om Halloween så var det ju fruktansvärt det som hände i...
Jag tänkte Sydkorea. Precis på att vi skulle ta upp det som hände i Seoul, var det va?
Ja, det var det.
Vad hette det här?
Itawa.
Jag kommer inte ihåg vad området heter, men det är det här typiska ungdomsfestområdet.
Det gick ju inte som de hade tänkt, så att säga.
Nej, alltså stora folkmassor är ju farligt, liksom.
Ja.
Det har vi ju sett på tidigare händelser, liksom Roskilde och så vidare.
Precis. Jag såg ju en TikTok från en kille som hade varit där med sina kompisar. Varav en klämdes ihjäl och två var på sjukhuset med livshotande skador. Och det var ju så mycket folk så att det tog 30 minuter för polisen att ens förstå att han behövde deras hjälp. Och sen tog det typ ytterligare 30 minuter till en timme för liksom ambulans och vidare att komma dit.
Men de måste ju skingra folkmassan. Och vad ska den ta vägen liksom?
Nej, men precis. Så att,
jag såg en intervju med en kille från Australien som var där med sina vänner. Och han hade lyckats klättra upp på någonting ur den här folkmassan. Alltså vi får ju tänka att det här är ju liknande den här jävla stampiden i Lejonkungen. Typ så. Och han hade hållit sin tjejkompis i handen och han tappade hennes hand. Och nu vet inte han var hon är någonstans.
Nej men gud, vad skymning. Nej, det är fruktansvärt att det kan... Alltså jag menar, för att vad jag förstod det som så, de hade ju ingen kontroll överhuvudtaget om hur mycket folk det var där.
Nej, alltså det var ju över 100 000 pers och så pressades den här folkmassan genom en gränd som var 4 meter bred.
Och det är ju inte jättemycket för så mycket
människor. Nej, vad är det? Typ 4 pers i bredd?
Ja, eller...
Ja, mer, men...
Mer, väldigt lite.
Ja. Nej, men de är ju väldigt ledsna generellt i Sydkorea nu eftersom Halloween är en av deras största högtider. Och nu kommer ju alla komma ihåg Halloween som det här liksom.
Ja, såklart. Det är fruktansvärt.
Jättetragiskt verkligen. Och så i samband med det så händer det där broraset i Indien.
Just det såg jag också. Så att, det var flera som hade dött. Och... Ja, det hände lite hemska saker överallt.
Ja, men hörde du om den här skjutningen på stationen i Gävle?
Mitt på ljusa
dagen. Det var ju en man som insåg att han hade fått en kula i passagerardörren på sin bil.
Ja, för det var ju mitt på dagen. Alltså,
ja.
Nej, mitt på öppen gata. Det är helt galet att det har gått så långt att man gör det så där mitt. Det kan ju ha kommit ett barn emellan eller vad som helst.
Ja. Alltså det händer den liksom sjukare saken på den andra, så man blir ju nästan lite avtrubbad.
Ja, det har man ju
bett. Men det här med det här i Korea blev man ju total, alltså jag trodde ju att jag läste fel. Men
nej, det gjorde du inte.
Nej,
så att det, ja, hemskt.
Ja, så att Man får vara försiktig om det blir mycket folk, att man får liksom tänka på det och...
Mm. Oftast och gör man inte det, men det är ju farligt när...
Mm.
När en går åt ett håll och den andra går åt ett annat håll och så är man där i mitten och så, ja.
Ja, men det är ju som en... Alltså man tänker en ström i vattnet, det blir exakt samma effekt.
Mm, och så måste du ju bara följa med annars så...
Ja. Och så var det ju några som hade snubblat och då gick det åt helvete.
Ja, då är det ju kört. Då kan du ju inte ta dig upp igen.
Nej, det var ju och så det här började.
Och ligga där under allas fötter som trampar på en. Och man får
det blir ju som, och... vad var det här i Amsterdam? Eller var det i Nederländerna?
Var inte den här techno? Love techno? Jo, någonting.
Precis.
En festival som också var så mycket folk som skulle... Var väl in eller ut genom en av ingångarna.
Det var väl
eller
ut, så. Det var väl panik?
Ja, för alla, ingen kom ut liksom. Och det blev så en jävla flaskhals liksom.
Nej, och sen har vi ju Roskilde när folk halkade ner i leran och, och sådär. Så att,
är vi farliga?
Är det är tragiskt. Och sen är det färger en högtid eller så liksom.
Mm.
Men,
ja, så är det. Men, sånt är väl tyvärr livet.
Ja, såna är vi människor. Vi är inte försiktiga med varandra.
Nej, verkligen. Ja, ja. Hur måste med dig då?
Ja, det är väl helt ok. Jag håller ju på... Jag har ont i magen, jag vet inte.
Mm.
Så att jag försöker vara snäll mot den idag. Det går väl hyfsat. Dricka mycket vatten så. Men annars är det okej.
Mm. Ja, nej,
men med dig väl... då?
Jo, lite trött. Annars så tycker jag väl att det rullar på. Det är som sagt höstlovsvecka, så att det är ju lite... Lite lugnare på jobbet, men det är ju inte alls som på, alltså på skolor och sånt där alla är lediga, utan vi har några färre, så att lite lugnare. Men vi har gjort lite Halloween-pyssel och lite så, så att det är ju lite mysigt. Mysigt.
Man kan ju fokusera lite mer på enskilda barn och sådär.
Mm. Precis, så att sen skulle det vara några färre nu resten av veckan, så att vi får väl se. Men,
då kan ni få lite administrativt gjort också.
Mm, precis, det behövs. Men så att nej, det är väl bra, tycker jag.
Mm.
Mm.
Vad skönt, då har du hunnit skriva och så också, eftersom fredag lördag blev ju upptaget. Vi var ju faktiskt på feed på bio också, måste vi ju säga.
Ja, just ja.
Joakim Lundells film, och vi är väldigt nöjda ändå.
Ja, alltså för vad, om man tänker liksom vad det finns för utbud av svenska skräckfilmer, så finns det ju typ inget. Så att jag tycker att
och som han säger också, att den är filmad på väldigt kort tid och med ganska liten budget.
Mm. Jag tyckte det var spännande.
Jag blev imponerad faktiskt.
Ja, det blev jag också. Lite så här twist and turns och lite sådana här jump scares och, och grejer. Så att, nej, positivt överraskad.
Mm.
Och sen i söndag så kollade vi ju på Laxtons live från Polen.
Ja, precis. Där, om ni har kollat på spökjakt, så blev Daniel knuffad ner för en trapp och så. Så var de där. Så det har blivit full on scare weekend för oss.
Mm, och det kommer fortsätta idag också.
Ja, precis. Så det är tur att ändå Lukas har hunnit skriva och sådär. För att man prokrastinerar ju. Så att det blir att bara sitta där.
Och vi fortsätter på spökerier och sådant.
Ja, det så tycker att, jag passar jättebra.
Ja, men vi kanske ska hoppa in i det då.
Ja, det tycker jag.
Mm. Ja. Och som vi sa innan den här mellansången, tänkte jag säga. Det är ingen sång överhuvudtaget, men ja. Så ska jag fortsätta lite med spökerier. Och idag så tänkte jag prata om Borgvattnets prästgård och vandrarhem.
Mm.
Och jag har varit inne på laxton.se. Och kollat lite på deras hemsida.
Mm.
Och sen har jag varit inne på borgvattnet.eu. Och sen har jag kollat på Discovery Plus på Spökjakt säsong 2 avsnitt 1 om Borgvattnet då. Och sen har jag lyssnat på några avsnitt av podcasten LaxTon Spökjakt på riktigt. Där de då berättar om ja, sin historia och om olika upplevelser då på Borgvattnet. Och sen har jag även snabbkollat igenom lite spökjakter på YouTube på LaxTon Ghost Swedens sida.
Ja, de har ju några stycken där.
Ja, och jag har ju sett ganska, dem tidigare.
Ja, men och så är de ganska långa så man orkar liksom inte titta igenom dem.
Nej, helt och hållet när man ska skriva. Nej, så att jag har skummat igenom lite och sen har jag ju som sagt sett allt det här förut. Så, så det är ju inget nytt på det viset.
Nej, det är ju ett ganska välkänt ställe inom de här kretsarna.
Precis. För det är ju nämligen så att det sägs ju då att Borgvattnets prästgård i varje fall ska vara Sveriges mest hemsökta hus. Och jag har även hittat listor som är över världens mest hemsökta hus. Och där är då Borgvattnets prästgård också med.
Ja,
så att det sägs ju.
Ja, det och då har vi liksom Ancient Dram Inn, vi har Myrtle's Plantation, Waverly Hills Sanatorium, alltså vi har sådana ställen på listan och Borgvattnet är med där. Och vi har ju ja, men, de här tyska ställena och Draculas slott och sånt i Rumänien.
Frankrike och grejer. Så att det är uppe där bland de mest hemsökta ställena i varje fall.
Det är coolt tycker jag. Någon gång ska vi åka dit, men det är ju en bit upp liksom.
Jo, det är ju det. Men vi får se. Någon dag kanske vi kan åka upp.
Ja.
För, ja, Borgvattnets prästgård var i fall. Det ligger då i byn Borgvattnet. Och det är en gammal skogsby i Jämtland. Och den här byn, den ligger cirka 10 mil från Östersund. Och idag så bor det cirka 70 invånare i byn. Så det är ju väldigt, ja, väldigt lite. Oh, gud, min röst. Väldigt liten by skulle jag säga. Men där finns en lokal affär med ja, matvaror och dylikt. Och en kyrka och några sådana här småföretag. Sådana lokala småföretag. Och det var år 1750 som de första nybyggarna bosatte sig i Borgvattnet. Och det här var då bönder som kom från Hammerdal, vilket är då i området. Men som då tog sig dit och byggde hus och röjde upp marken. Och ja, det gjorde liksom ett litet samhälle där för dem. Och det kallade då byn för Borgsjö. Så det hette det då från början. Och 30 år senare så hade man en gemensam bystämma. Alltså typ som ett, vad ska man säga? Man samlas och diskuterar saker om stället liksom. Och där beslöt man sig då för att kontakta Kunglig Majestät. Och förr i tiden på den här tiden så var det då benämningen på det statsorgan som då fattade beslut i konungens namn. Och anledningen till att man kontaktade detta, det var för att man ville bygga då en kyrka i byn. Och ansökan den beviljades. Och en man vid namn Paul Persson började då bygga den här kyrkan. Och tiden gick då och under 1800-talet så växte då den här byn mer och mer. Och år 1872 så byggdes den första vägen i byn. Och den gick då till ett ställe som heter Mårdsjön med Å. Så inte Mård utan Mård. Ja. Där byns då poststation låg. Och ett tag senare så byggdes även en väg till det här Hammerdal som de här bönderna kom ifrån.
Mm.
Och år 1876 så var Borgvattnets prästgård färdigt. Och in dit flyttade då den första prästen som hette Per Johan Strindberg. Och det är inte Strindbergs släkt utan, ja. Alltså August Strindberg menar jag då.
Nej, nej, ja.
Nej. Och sen år 1882 så var byns första skola färdig. Och några år senare så fanns det 87 barn under 13 års ålder i byn. Så det var en liten skola. Ja.
Men ändå?
Ja, så att det var väl en, ja, en del, ska jag väl säga ändå. Mm. Och sen under skiftet mellan 18- till 1900-talet så bytte byn då namn från Borgsjö till Borgvattnet.
Mm.
Och nu så började även företagsamheten att blomstra och en ny såg byggdes. Alltså en sån stor såg som man har vid vattnet. Alltså,
ja, ett sågverk helt enkelt.
Ja, ett sågverk. Och det fanns affärer, ett gästgiveri och ett café.
Mm.
Och under 1920-talet så byggdes det man då kallade för hemgård, men som idag heter äldreboende för de äldre då som bodde i byn.
Mm.
Och under 1950-talet så började då dock människorna i byn sakta men säkert flytta ut från byn. Tyvärr, eller hur man nu vill se på det.
Mm.
Och det här gjorde då människor trots att en ny skola började byggas. Men den här fick dock stängas år 2009 då det inte finns tillräckligt med barn som kan gå i den. Så ja, det är lite synd.
Ja.
Och år 1970 så köpte en man vid namn Erik Brännholm Borgvattnets prästgård och öppnade upp den för allmänheten som ett hotell.
Mm.
Och det här var då väldigt lyckat då det redan första sommaren kom över 5000 besökare till huset.
Oj!
Mm. Så det är ju en hel del, måste jag säga. Så att de ville dit och titta och prova bo där. Och cirka 200 meter från den här prästgården då så ligger ett annat ensligt hus som då anses vara ännu värre än prästgården.
Mm.
Och då är det nämligen Borgvattnets vandrarhem.
Mm.
Och mellan husen så finns det även en kyrkogård. Så alltså med prästgården är på ett ställe och sen går man igenom en kyrkogård ish och så är man vid vandrarhemmet.
Mm.
Och vandrarhemmet var då förr i tiden bostad åt familjen Almqvist med sina barn. Och efter att de bott där så flyttade en annan man vid namn Karl Palm och hans fru Märta dit med deras son Sven Olof. Och under senare tid har därför huset och gården kallats för Karl Palms.
Mm-hmm. Mm.
Och det har då varit väldigt många präster som bott och arbetat på prästgården genom åren. Och två av dem, eller dessa säger man kanske, domma, var Nils Hedlund och Erik Lindgren. Och Nils Hedlund föddes i Borgvattnet år 1902 och var son till den tidigare prästen Per Hedlund och hans hustru Märta. Så hon hette också Märta, men det är inte samma Märta som den andra.
Nej.
Nils växte upp på prästgården och man har hittat anteckningar från honom som är från år 1927. Och som då handlar om märkliga fenomen som han då har bevittnat i huset. Och Nils mamma, alltså Märta, hade vid den här tiden varit död i 19 år. Hon dog då inne i huset.
Mm.
Och man misstänkte att hon kunde ligga bakom en del av det här som då hände. Och han ska bland annat ha bevittnat en sån här tvättlina. Alltså tvätt på en sån här ja, tvättlina som har slitits av när ingen har varit där.
Man kan ju undra om det var hans mamma, varför skulle hon göra det?
Ja, hon kanske var irriterad på att tvätten hängde där för länge. Nej, jag vet inte.
Ja, kanske.
Plocka undan tvätten.
Nej, den här men, är ju torr.
Ja, ner med skiten.
Det här kan du inte hänga den, den kommer bli rynkig.
Ja, precis. Det måste manglas.
Ja.
Ja, och sen den andra då var ju Erik Lindgren och han blev präst år 1945 och fortsatte som det till år 1973. Och han var även den sista prästen som bodde och arbetade i prästgården.
Mm.
Och den 1 december år 1947 så höll Jämtlands läns hushållningssällskap en sammankomst där en journalist från Länstidningen i Östersund hörde att det då skulle spöka i prästgården.
Mm.
Så den här journalisten kontaktade därför Erik Lindgren som då valde att ställa upp på en intervju där han då berättade vad han då och andra präster hade upplevt.
Mm.
Och vid den här tiden så var det väldigt ovanligt att någon och framförallt då en präst pratade om spöken. Så när den här artikeln i tidningen kom ut så var det då många som höjde på ögonbrynen och tänkte liksom, vad är det här för galenskap?
Ja.
Som, ja, för man pratade ju mer kanske om andar och liksom... vad heter det? Ja, men väsen och sånt, men inte spöken på det sättet. Och efter det här då så var det fler tidningar som nappade på hans historia. Och både Aftonbladet och Stockholms-tidningen publicerade stora reportage där Erik då berättade om hur han hört fotsteg i huset, ljus som tändes och släcktes av sig själva, och om osynliga skepnader som han då gick in i huset. Så han liksom krockade med dem. Och nu så ville ju då fler och fler få prata med Erik. Och han blev kontaktad av journalister i hela Sverige. Men även från Norge, Danmark och USA.
Mm.
Så det var många som ville höra hans, ja, berättelser.
Ja, det förstår man ju.
Mm. Och han berättade bland annat för tidningarna att han en kväll när han då precis flyttat in i huset ska ha hört ljud från ovanvåningen. Och det lät bland annat som att tunga föremål släpades över golvet, som liksom att möbler flyttade sig och sådär.
Mm.
Och det här tyckte ju han då var väldigt konstigt då övervåningen nämligen var helt tom. För han hade ju precis flyttat in dit så det fanns inga möbler på ovanvåningen. Och dagen efter detta så berättade Erik att han satt och arbetade i expeditionen då han hörde fotsteg ute på gården följt av ljudet av någon som stampade av sig skorna på då fastubron.
Mm.
Och när han gick och öppnade dörren så var det ingen där.
Nej.
Och det här förekom då så ofta att Erik till slut liksom, ja, men slutade lägga, han la väl märke till det, men han brydde sig inte om det längre.
Nej, precis, utan det var så han vanligt. Tänkte väl att om det faktiskt är någon så får de väl ropa hallå.
Ja, men lite så att det liksom hände nästan hela tiden. Så han bara, ja, ja, men nu är det någon där igen som går. Och han berättade också att i husets västra del, där då expeditionen låg, oftast kändes som att han inte var ensam när han då satt där och arbetade. Och det kändes som att någon satt bredvid honom och han ska då vid flera tillfällen gått in i något som han inte kunde se.
Mm.
Och han skrev en journal över allt han var med om, vilket är ju väldigt tacksamt nu när man kan liksom gå tillbaka och...
Det är ju väldigt smart också, för det kan ju liksom att han är inte galen utan jag menar han upplever faktiskt det här liksom.
Ja, ja men precis. Och det är också det att det är ju, ja, men som sagt bra för andra som nu liksom vill veta vad som har hänt. Kan man bara ta och läsa allt som
står. Ja, och det betyder ju mycket när faktiskt en präst har skrivit det speciellt. Alltså nu för tiden kanske präster är mer öppna, men förr så pratade inte präster om sånt. För det sades ju alltid förr i tiden, enligt kristen tro, att goda andar spökar inte, utan om det är någonting som händer hemma hos dig så är det automatiskt någonting demoniskt liksom.
Ja, precis. Så det är ju, ja, men det här var ju liksom det första, liksom där en präst verkligen säger, men kom och du får intervjua mig och jag har massa att berätta och liksom sådär.
Jo, det var väl en del i kyrkan som inte var jättenöjda med att han gjorde det.
Ja, men sen så var det ju, öppnade ju det här dörrarna för fler och fler att våga berätta. Så att det var ju också det, att ofta så här gäller det ju att bara någon vågar för att fler ska också nappa på det och våga berätta vad de har varit med
om. Det var ju lite tabu för präster att prata om sånt, för att ja, men det ska ju inte finnas, eller hur ska man säga?
Nej, men precis, så är det ju. Men i den här journalen i varje fall så står det om en händelse där han en kväll satt och läste en bok då i en gungstol som finns i prästgården. Och plötsligt ska då den här stolen ryckts framåt, vilket resulterade i att han föll ner på golvet.
Just det.
Ja, och han tänkte ju först att, men oj, gungade jag sådär liksom kraftigt? Oj. Det var nog mitt eget fel. Tappa
balansen
liksom
lite.
Och så, jag tappade balansen lite, ja. Så han var lite så här, men gud, vad hände liksom? Så han bestämde sig då för att sätta sig i stolen igen och tänkte att, ja, men det var nog bara jag som gungade för hastigt.
Ja, men om han var inne i boken så kanske han råkade ta i lite mycket och tappa balansen. Och...
ja.
Alltså...
Men då när han då satte sig återigen så var det något som igen ryckte gungstolen framåt. Och den här gången då bestämde han sig för att kämpa kvar liksom, att med fötterna, att han skulle sitta kvar på stolen.
Mm.
Och då ska han ha känt som en kraft som liksom gestaltade sig eller kom bakom honom, passerade igenom honom, vilket då resulterade i att hans ben började liksom skaka eller vibrera så pass mycket så att han ramlade av stolen igen.
Mm.
Och det här tyckte han ju då var väldigt märkligt. För han var så här, ja, men jag skulle ju ha kunnat gunga, men att det då händer igen och samma sak direkt när jag sätter mig. Att det,
ja, men precis.
Ja, var lite
och att han då medvetet försöker sitta kvar, men det går inte.
Nej.
Då är det ju inte ett misstag liksom.
Nej, men precis. Så det var ju väldigt underligt. Och den här gungstolen kan man ju säga att den blev lite så här, ja, men smått känd, eller hur man nu säger. Lite som den här The Devil's Rocking Chair, vad heter den? På museet, Zack Bagans museum. Och den här var då år 1963 med i SVT:s program Hyllans hörna. Och där fick då programledarna provsitta i den här stolen. Men det hände väl ingenting vad jag förstod det som då.
Nej, alltså jag tror ju att det handlar inte bara om stolen, utan det är väl...
Nej, det handlar ju om platsen.
Ja, precis.
Mm. Och efter det här programmet då så köpte självaste Povel Ramel gungstolen. Och han hade den fram till år 1981, då stolen då köptes tillbaka till prästgården igen. Och efter allt detta då så är det fler präster och gäster som då bestämde sig för att träda fram och berätta sina berättelser. Och en präst vid namn Rudolf Tengden berättade att han år 1930 satt i stora salen på nedre plan och läste. Och han ska då plötsligt fått syn på en gråklädd dam som uppenbarade sig i ena hörnet av själva rummet. Och hon ska då med långsamma steg börja gå mot honom och sedan plötsligt ändrat riktning och gått in till expeditionen. Och när han då, som då följt efter henne, öppnar dörren in till expeditionen så är rummet tomt. Alltså det är ingen där. Och under senare tid har gäster berättat att de har sett en lång mörk skepnad med hatt gå mellan explosionen och matsalen.
Mm.
Men det var den här som han såg var ju då en dam och ingen herre med hatt eller så.
Nej, precis.
Och en annan präst vid namn Otto Lindgren berättade om ett tillfälle då han och hans fru satt i matsalen och hörde hur ytterdörren öppnades. Och därefter så hörde de tunga steg som gick in i köket. Och de gick då till köket för att se vem det var som hade kommit dit på besök. Men det var ju självklart ingen där.
Nej.
Och vid ett annat tillfälle så ska då Ottos fru varit ensam på nedanvåningen då. Och samma sak hände igen. Men denna gången så hördes även musik på andra sidan dörren då som leder in till köket.
Mm-hmm.
Så hon bestämmer sig då för att öppna dörren och då tystnade musiken. Så hon gick därför upp på ovanvåningen och hämtade ner Otto. Och när de då båda satt i köket så började musiken spela igen.
Mm-hmm.
Så att, men de vet liksom inte var musiken kom ifrån. För det fanns ju liksom ingenting, ingen där och ingenting som spelade någon musik helt enkelt.
Nej, men det är ändå intressant att det är flera olika som har hört det här med att det är någon som går i dörren och så.
Precis, och det är ju än idag. Så, och jag tänker kommer fram till det sen, men det är nog många som har berättat just om det här, att de hör någon som kommer in, ja, men öppnar dörren, går in i liksom hallen, stampar av sig skor, alltså så, väldigt många som hör det, som att någon kommer hem igen eller liksom, ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så det är lite underligt.
Ja.
Och år 1941 så var stiftsekreteraren Inga Flodin på tjänstresa och övernattade en natt då i rummet som idag kallas för gråterskornas rum.
Mm.
Och hon ska mitt i natten ha vaknat och känt sig iakttagen. Och i rummet så finns det än idag, vad jag vet, en soffa. Och när hon då tittade mot den här soffan så såg hon tre damer som stirrade på henne. Och hon tände då lampan, men de satt kvar. Och hon ska då ha njupt sig i armen för att se om hon drömde eller om hon faktiskt var vaken. Och hon var vaken, för hon drömde inte. För när hon då släckte lampan och tände lampan igen så var de fortfarande där.
Mm.
Och för att verkligen kontrollera att hon var vaken så ska hon då ha låtit, för att hon hade väl ställt någon slags väckarklocka. Så den började ringa och hon lät den ringa länge för att liksom så här, ja, men jag är verkligen vaken.
Ja.
Men hon såg ju dem fortfarande liksom.
Mm.
Och när hon då tittade närmare på damerna så såg hon ju då vad de hade på sig. Och den ena hade en svart klänning. Den andra hade en lila klänning. Och den tredje hade en grå klänning. Och då kan man ju tänka sig den här damen i grå klänning som den här andra prästen såg
gå förbi. Och det var ju inte Elsa Beskos tre damer, tant brun, tant grön och tant
Nej, precis. Nej, det var det faktiskt inte. Även om man skulle kunna tänka sig det.
Det hade ju varit creepy om de hade de färgerna också.
Ja, det hade faktiskt varit helt galet. Men anledningen då för det kallas för gråterskornas rum, det var att den här damen som var klädd i grått då såg väldigt sorgsen ut och hade så här röda ringar runt ögonen som att hon hade gråtit. Och dagen efter, när då Inga skulle åka därifrån, så pratade hon med den dåvarande prästen Bertil Tunström. Och hon ska då ha sagt att rummet var så himla fint inrett, varpå Bertil då ska ha svarat att han hade försökt flytta expeditionen upp dit, för han tyckte själv att det var så fint, men inte fått av då andra präster som jobbat här tidigare, då de då påstod att det spökade där.
Jaha.
Ja, de var så här, nej men det liksom rör inte runt någonting, utan det får vara som det är liksom. Och Inga berättade då aldrig för honom vad hon hade upplevt. Men långt senare så skrev hon ett brev där hon då intygade vad hon hade varit med om. Och då berättade det för en annan präst som jobbade där då. Och som jag då nämnde tidigare så dog ju den här prästfrun Märta. Och hon dog år 1908 i sviterna av en barnafödsel. Och Märtas man Per, som även han då var präst, lämnades kvar med 8 stycken barn. Där den äldsta var 14 och den yngsta var då nyfödd.
Oj, Jesus. Ja.
Ja, så han var ju ensam med dem, och en av dem var ju då den här Nils.
Ja, just det.
Ja, och det här var ju då i april som hon gick bort, och då marken utanför huset fortfarande var för hård, så gick det inte att liksom begrava henne.
Nej.
Så han förvarade då hennes kropp inne i huset.
Det är ju så man har fått göra upp i...
Ja, vi säger det så.
Norden, höll jag på att säga. Nej, men...
Precis.
Beroende på hur hård vintern har varit. Men speciellt där uppe i norr då.
Ja, precis. Och problemet var väl mest bara det att det gick så långt så att Per inte klarade av att skiljas från henne.
Nej, just det.
Så att det tog ju väldigt lång tid innan hon fick... Ja, begravas och vila i lugn och ro. Och i det här rummet då, som idag kallas för gula rummet, där då
hon... Aj, ja, det där gör jätteont och nu sitter du fast. Aj!
Klöste han dig eller?
Han satt med armen hängande ner och så hoppade han bara på mig. Och sen fastnade han och då skrek han. Det gjorde väl ont i tån. Ja, men skyll dig själv.
Ja, men det får man skylla sig själv om man håller på och ska attackera.
Han fastnade i min tröja och så borrades klorna in i min arm.
Men alltså, han är ju en jävla stjärna.
Det gjorde faktiskt jätteont.
Det kan jag tänka mig.
Nu springer jag härifrån.
Ja, skämsam väl.
Skitstövel.
Ja, verkligen. Ja, men precis. Men det här rummet i varje fall, där ska gäster ha sett skuggor och skepnader. Och de ska ha blivit dragna i kläderna, och man har sett konturer av någon som då sitter på sängarna. Och det är även det som säger att när de ligger i sängarna så hör de skrik som kommer från kuddarna.
Oj.
Men när de reser sig upp så hörs det ingenting.
Som att skriket, det har jag nog inte liksom hört förut.
Nej, men som att skriket då är i kuddarna.
Men jag har ju hört det här om att folk har vaknat och sängen vibrerar, typ.
Ja, men precis. Det har jag också hört. Men, ja, så att det är lite som händer där inne också. Och sen har vi det blå rummet. Och det är ett rum där det är någon som stökar till det och som för en massa oljud.
Ja, just det.
Ja, för gäster som sovit över det rummet har varit med om ljudet av tunga föremål som släpats över golvet. Och det är ju som den första prästen, eller han, vet han, Lindgren eller vad han hette.
Mm.
Var med om när han flyttade in dit helt enkelt.
Mm, mm.
Och de har fått sina tecken avdragna när de har sovit. Och sängarna i rummet har flyttat på sig när ingen har varit där. Och en liten pojke har även setts till i rummet. Och ljudet av barn som gråter har även hörts. Och jag funderar på om den här lilla pojken är den som idag kallas för Walter.
Det kan det nog vara.
För det är ju ett barn där som Laxton har kommit i kontakt med. Och då har de fått upp namnet Walter. Så att det kan vara det.
Ja, det kan det ju vara.
Ja. Och sen har vi ju då det rosa rummet. Och där sägs det också att det hände en massa märkliga saker. Och i slutet av 1800-talet ska då en ung, ogift piga blivit gravid.
Mm.
Och pappan till det här barnet påstod man då vara prästen. Och det här var ju då helt oacceptabelt.
Ja.
Det, både att det var en ogift piga som var gravid och sen att det var prästen som hade gjort henne på smällen eller vad man nu vill säga.
Mm.
Och när man då började se på henne att hon var gravid ska han då ha låst in henne i det här rummet då. Tills det att barnet föddes. Och då ska barnet ha dödats och blivit begravd på husets norra kortsida. Precis då utanför det här rosa rummet. Och man säger ju då att både pigan och barnet fortfarande är kvar i prästgården. Och det kan bland annat bekräftas av gamla ägare och även övernattande gäster då. Som har hört skrik, spädbarnsgråt samt då sett gestalter av barn i det här rummet.
Ja, hon är väl där för att leta efter sitt barn liksom.
Ja, det är väl inte så lustigt kan jag ju tycka.
Och i och med att det begravdes, visst det begravdes vid prästgården, men det har ju fortfarande inte, alltså vad jag vet så är ju inte det vigd mark.
Nej. Det är det ju inte.
Och då, det är ju så man skapar mylingar va?
Mm, precis. Så att, ja, nej, men så det har ju hänt en hel del där.
Mm.
Men idag så ägs ju då både prästgården och vandrahemmet av Laxton Ghost Sweden.
Mm.
Och det består ju då av bröderna Tony Martinsson och Niklas Laxonen. Eller Laxonen. Och de grundade Laxton år 2014 då de började lägga ut paranormala utredningar på YouTube. Men deras intresse för det paranormala började år 1988 i Kiruna, där de då kommer ifrån.
Mm.
Och det var då efter att deras kusiner gick bort i en brand. Och de var ju väldigt små. Och efter det här så skedde då en rad oförklarliga händelser. Och ett exempel är till, att Tony då och hans kompis, de var hemma i lägenheten där de växte upp. Och fick då bevittna en leksakshäst som föll från taket ner i kompisens huvud.
Mm.
Och efter det här så väcktes ju då deras intresse för det paranormala. Bland annat.
De märker ju ofta att de har... I alla fall pojke, alltså det är killkusinen.
Ja, Peter. Måste tänka. Ja, Peter och Johanna.
Ja, de får ju ofta höra i Spiritbox och sånt att de har honom med sig.
Mm,
han är liksom precis. Med dem hela tiden.
Ja, men och sen har de ju att det var någon leksak som gled över golvet och någonting med någon jojo som gjorde något konstigt. Och sen när de var yngre och hade sin första, spelade in sin första EVP eller vad det var. Eller om det var det var något sånt, då hade de ju fått, tror det var Peters röst som sa någonting.
Ja, det är ju någonting han säger som gör att de vet att det är han.
Precis. Så att ja, det brukar ju vara en hel del sådana saker som händer för dem. Men själva anledningen till att de då köpte Borgvattnets prästgård och vandrahem, det var för att deras manager skulle ringa dit och prata med de förra ägarna och fråga om de då fick boka stället. Och de ville göra ett event där.
Mm.
Och då ska ägaren liksom ha sagt att ja, men det här låter som en jätterolig sak. Men det är så att jag tänkte att jag skulle sälja det här.
Mm.
Och de bara, aha, okej, liksom. Och de förra ägarna, de var i 70-årsåldern. Och de hade då köpt huset till sin dotter. Men den här dottern, hon hade bara varit där i 2 veckor. Sen hade inte hon orkat vara där längre för att det var liksom för påtagligt. Det här med alla energier och allt som hände. Och då bestämde sig då Tony och Niklas för att köpa det. Och de har ägt det sedan år 2018.
Och du börjar samla på sig år här nu.
Mm.
Och de gör ju jätteroliga grejer där uppe.
Ja, ja, ja. De har alltså, ju massa saker.
Det är ju så gulligt nu i somras så lanserade de ju det här till kaféet. Då att man kan köpa våfflor. Och så är det som en stencil med ett spöke på.
Det är ju själva spöket, eller själva våfflan är ju som ett spöke väl. Det är ju det. De har ju gjort en egen gjutjärn av och liksom gjort det till en form som ser ut som ett spöke.
Ja, det visste jag inte. Jag har bara sett den här stencilen som de gör med florsocker.
Jaha, jo, men det gör de också. Men jag tror att de gjorde ett som en form till våfflorna. Så jag tror det ser ut som ett spöke, själva våfflan. Jaha, de kallar ju det för spökvåfflan.
Ja, precis.
Mm.
Jag tycker det är lite roligt.
Ja, men de har ju jättemycket event och sånt där. Och kaféet och sånt.
De håller ju liksom byggnaden levande och i bra skick. Och...
Ja, ja, de håller på att bygga om. Jag tror det var någonting med grunden och ja, mycket sånt som de ska rätta till för det är lite snett. Och, ja. Men av de förra ägarna då i varje fall så fick ju de också då berättat för sig att vandrahemmet ska då vara värre när det kommer till det paranormala. Och det här är ju då något som Tonis och Niklas respektive fick vara med om efter det att de hade köpt det här huset och åkte dit för första gången.
Mm.
Och då kan man ju tänka tillbaka lite på vad jag har berättat tidigare. För att det var så här att de skulle ha ett event med deltagare då uppe i Borgvattnets prästgård. Och de hade blivit försenade dit för att ja, men, de hade fått punktering och det var strul med allt möjligt. Och det var liksom, ja, så de hade lite bråttom. Och när de väl var framme så gick då deras respektive och la sig inne i vandrahemmet. Och Tony och Niklas hade då tagit sig till prästgården för att då förbereda inför det här eventet.
Mm.
Och när de är där så ringer då telefonen och då ja, men deras respektive frågar om de hade låst dörren när de gick. Och då säger de, ja men det har vi gjort. Och då säger de att det kan inte ha gjort då det är någon som har kommit in i huset. Mm. Och de var ju då jätterädda. Och de vågade ju inte gå ner och titta om det var någon där. Så då tar Tony sig dit och när han kommer fram så är dörren låst. Och det är ingen i huset. Men de berättar i varje fall att de ska ha hört någon gå upp på fastebron. De hörde dörren öppnas och hur någon torkar av sig skorna och går in i köket. Och så hörde de en mans röst som liksom står och mumlar där nere. Och de var helt stensäkra på att nu har någon kommit in i huset. Mm. Det är någon som har en nyckel eller någonting som har tagit sig in hit. Men nej, dörren var låst och det var ingen där.
Mm.
Så det är ju väldigt mystiskt. Och en annan händelse... Det var även detta under ett event. Och då var Niklas själv med 4 deltagare i vandrarhemmet. Och när de gör de här eventen då är det liksom det är helt mörkt i huset. Och så, ja men Niklas har väl ibland någon så här ficklampa och liksom någon pannlampa eller sådär för att lysa om det behövs. Men de stod i varje fall på ovanvåningen. Och där är det liksom en skrubb. Och sen ungefär 3,5 meter längre bort så är det liksom ett rum, ett sovrum tror jag där.
Mm.
Och de står där då med några olika sådana här verktyg eller instrument som de då använder för att ja, men, prata eller ta kontakt med de här energierna. Och då ska Niklas sätta igång en sån här PMB, alltså en Paranormal Music Box. Och det var väldigt mörkt som jag sa. Så han såg liksom inte riktigt var den här PMB:n var någonstans. Så han började liksom känna efter den. Och plötsligt från ingenstans så är det som att någon liksom springer mot honom från garderoben.
Mm.
Det är som någon rusar mot honom.
Mm.
Och han hör då de här stegen. Och han trodde liksom att det var någon som var där inne och liksom hade gömt sig och skulle attackera honom.
Mm.
Så han lyckas tända sin pannlampa och han ser då att deltagarna, de står där som några jävla frågetecken och bara, vad är det som har hänt? För eftersom det var så mörkt så trodde de att han hade sprungit ifrån, alltså att, ja, att han hade sprungit ifrån dem.
Mm.
Så de fattade inte att han var kvar. Så det var ju liksom, och han pratar ju än idag om den här händelsen, att det var så himla sjukt att det liksom, ja, men som att någon liksom bara skulle attackera honom. Någon bara så här sprang rakt ut härifrån. Och jag hade blivit livrädd om det var jag. Alltså,
ja, du hade ju dragit.
Jag hade ju typ bajsat på mig, kräkt och sprungit samtidigt.
Det vet vi ju.
Det vet vi, ja. Ja, nej, Lukas, jag hade ju...
Lukas går inte att räkna med om det händer någonting.
Nej, jag springer. Tydligen.
Så frågar man, vad är det som händer? Jag vet inte!
Nej, jag har ingen aning. Ja, och de här stegen då som Niklas fick uppleva, det har även Tony hört när de var där och deras syster var med. Och de har berättat att deras syster tycker inte alls om det de håller på med.
Nej.
Hon är typ jätterädd. Och de var då precis på väg att gå ut från vandrarhemmet. Och då hörde de precis exakt samma springande steg på övervåningen. Och när de då springer upp för att titta så ser de hur den här alltså dörren in till skrubben eller garderoben sakta öppnar sig. Som att någon har liksom sprungit ut från garderoben.
Mm.
Och det är alltså just det här med garderober och skit. Man bara, men snälla, sluta, var inte där inne. Kan inte de vara någon annanstans? Så jävla vidrigt.
Ja.
Sitt hellre i någon säng eller... Nej, men jag vet inte.
Mm.
Men förutom YouTube då, där Laxton då lagt ut många paranormala utredningar som de då har gjort. Gud, ja. Både från prästgården och vandrarhemmet. Så har de ju även varit där med spökjakt.
Mm.
Och det var då säsong 2, avsnitt 1. Och då är de ju där tillsammans med Jocke och Jonna, och så är det ju Daniel, och så är det Andreas, och sen tror jag inte det var någon mer i den, eller var ju Johanna, vad heter hon? Var Johanna med då?
Mm, jag vet inte, eller om det var då, de har ju haft lite olika gäster,
ja,
men jag minns inte nu.
Det var några i varje fall, och så var det ju kamerateamet och sådär.
Ja, såklart.
Och i det här avsnittet så är de då bland annat först inne i prästgården, och där får de då uppleva lite saker. Och en av de här sakerna då, det är när Jocke och då hela gänget är på ovanvåningen. Och Jocke ska då själv gå upp för en trappa till vinden.
Mm.
Och han har då tagit med sig en kamera för att filma. Och de stänger dörren in till vinden. Man hör då liksom att han är på väg upp. Och sen plötsligt från ingenstans så kommer han liksom flygandes ut genom den här dörren i panik. Mm. Och säger att något eller någon har slagit till den här handen då som han höll kameran i, så den flög i golvet.
Var det då han fastnade i dörrhandtaget?
Ja, han fastnade med jackan.
Och så folk är så här, vad hände? Nej, men kolla kameran, kolla kameran, kolla kameran. De bara, men kan du säga vad som hände?
Nej, men precis. Men han är
han blir arg.
Ja, ja,
han blir både arg och rädd.
Precis. Och problemet är ju bara det att när de då försöker kolla tillbaka på det han filmat, så får de upp ett felmeddelande att filen är skadad.
Mm.
Och när de då försöker fixa den så står det att det inte finns några bilder på kameran. Så de får ju ta ut minneskortet, och så sätter de in den i datan, och så måste de försöka liksom hitta den här filen igen, och då kostar det typ så här $53 att återskapa den. Och Jocke bara, men tala, kör, jag vill se liksom.
Ja.
Så de lyckas ju då till slut få tillbaka den här filen, Och när de kollar igenom filen så är det filmat fram till dess att Jocke blir själv kvar innanför dörren. Sen avbryts det och sen finns inte resten. Så, ja. Så det var liksom en av sakerna. Och sen i samma avsnitt så är de då på väg ner för trappan. Jag tror att de ska ta sig ner från prästgården och sen bort till vandrarhemmet. Och ja, men de går ju efter varandra. Och så mitt i alltihopa där så går ju Daniel. Och helt plötsligt så är det som att något eller någon drar eller knuffar ner honom. Så han ramlar ju i trappan. Ja. Så det är liksom bara
hela vägen ner. Så var det på prästgården? Jag hade för mig att det var i vandrarhemmet.
Det kan det vara kanske... i vandrarhemmet. Jag är lite osäker på vilket hus det var. Men det kan säkert vara vandrarhemmet.
Jag hade för mig att det var vandrarhemmet.
Det kan säkert stämma. Så det är ju...
han
blir alltid targeted.
Ja, men också det här med att han blev knuffad i den trappan och så nu i Polen blev han knuffad i en trappa.
Ja, först hade jag glömt att han blev knuffad då också, men så när jag tittade så bara, men just ja.
Nej, men jag kommer ihåg det.
Knuffad där också. Ja, så att, och då var han och då blev ju Jocke också jättearg och bara...
Mm.
Du som knuffade Daniel, visa dig för mig.
Ja, men han är ju så här, knuffa mig då.
Ja, men typ. Visa vad du går för. Så att det hände ju också. Och det, där fick man ju se, liksom, de filmade ju och spolade tillbaka. Och visade liksom att det var ju ingen alltså i närheten av honom. Utan det var ju några trappsteg mellan varje person.
Ja, han sa ju att han kände händer i ryggen.
Ja, som att någon liksom puttade till honom. Så att det är ju också helt galet. Och förutom då allt det här så har ju LaxTon då även en podcast som jag sa som heter LaxTon spökjakt på riktigt. Och där har de bland annat flera avsnitt där de då berättar om sina och andras upplevelser från Borgvattnet som jag tycker att om man är intresserad av att höra mer om men vad de har varit med om och sådär så tycker jag man kan gå in och lyssna för att de tar ju upp mycket liksom så här om event och ja, men vad gäster har varit med om och sådär. Som jag tycker är intressant att höra. Och inte nog med det så har de även ett museum i Borås. Mm. Som heter Hemsökt museum Borås. Och där har de ju då hundratals föremål från olika ställen. Men de har även från Borgvattnet som man då kan åka dit och titta på.
Det är ju inspirerat av... The Warrens Museum i Connecticut.
Precis. Så det är väl, ja, det är ju kanske lite av Zack Bagans. Alltså det är väl liksom lite...
Ja, men det främst är det ju... Museum. Originalet är ju The Warrens.
Ja, och där det pratar de ju också ganska mycket om i sin podd. Om att det händer ju saker i det här museumet. I varje fall en gång i veckan. Just eftersom det är så många olika energier som är samlade på samma plats. Och de har ju tagit med sig saker från när de var i Polen. De har tagit från när de var i Frankrike, Italien. Allting. Så de har ju liksom olika så här, displayer och väggar med olika liksom, ställen. Där de har samlat saker. Och saker de ännu inte har lyckats få ut. För att de får så mycket saker till sig hela tiden. Så det finns ju... mycket att se där och dit skulle jag ju också jättegärna vilja åka någon gång.
Ja.
Men det är väl lite närmare än att åka uppåt. Så är det väl lite närmare
kan åka till Borås. Ja, det tror jag. Det är väl lite mer kollektivtrafik i alla fall.
Ja, förmodligen. Så det var egentligen det jag hade om Borgvattnet. Och som sagt, det finns ju massor mer med berättelser. Men det är svårt att ta upp allt. Och jag vill ju inte bara berätta allt som de säger. Utan om man är mer intresserad så kan man gå in och titta på deras spökjakter. Eller lyssna på deras podd. Eller sådär. För där finns det mycket material.
Ja.
Det känns som att jag är lite reklam för LaxTon. Men...
ja, men vi är ju stora fans och sådär. Ja. Så att...
verkligen.
Nej, men det, så är det. De klagar nog inte.
Nej. Nej.
Men det här var jätteintressant. Jag kunde ju lite grann, men jag har inte haft kronologin riktigt.
Nej, det är ju inte så lätt att veta.
Så att, jag tyckte det här var jätteintressant och det tror jag nog att ni som lyssnar också har gjort.
Ja, det hoppas jag. Jag tänkte att jag har ju funderat på att ta Borgvattnet länge, men så var jag så här, jag vet inte. Och sen så bara, nej men nu gör jag det. Så ja, jag tycker det är spännande. Just när det liksom är i Sverige, för mycket av alla liksom hemsökta platser man tittar på själv och så, det är ju oftast liksom i USA eller ja, så. Så att det är inte så mycket härifrån.
Nej men precis. Men det finns ju lite ställen, det är ju Borgvattnet, Säters mentalsjukhus. Ja, det finns ju fler ställen som jag inte kommer på nu. Men Borgvattnet är ju högst upp på listorna. Och precis. Det har ju varit utländska team. Alltså, jag kommer ihåg att Laxon la ut en video i samarbete med en rysk youtuber.
Ja, den finns på deras hemsida också.
Ja, för den togs ju bort sen.
Ja, nej, men den finns på laxton.se. Och han, det var för ju han Diman eller vad han heter.
Ja, precis. För han såg ju bland annat någon stå i ett rum där det är massa möbler, så det går inte att stå där.
Nej, men precis. De visade ju till och med det. För de hade ju väl ställt in massa möbler där som de inte visste vad de skulle göra med. Och när de var på väg mot, det var väl vandrarhemmet. Så bara, men gud, det står ju någon i fönstret. Och så gick de dit och tittade och bara, det kan inte stå någon i fönstret för att det är möbler överallt. Så han såg ju också en del grejer. Och sen har det ju varit några svenska team där. Och
ja, man sen kan har ju, vad heter de, Taps varit där, Ghost Hunters. Som jag kollar inte på dem för att jag vet att de är fake. Men de var ju där, och det var ju innan Laxton ägde det. Och jag vet att de var där. Och sen betalade inte de för sig.
Nej.
Och så åkte de.
Men för det är inte samma som det okända väl? Nej.
Nej, alltså Taps, det är ju de här som är rörmokare från början.
Ja, just ja. Ja, för det okända har ju varit där också.
Ja, precis. Nej, det här är ju de här amerikanska som är för lite rörmokare.
Väldigt hyfsat... ohyfsat beteende.
Ja, men verkligen.
Men man kan ju som sagt boka. Du kan boka rum på prästgården. Sen kan du boka hela prästgården för en summa. Och sen kan du även boka hela vandrarhemmet för en summa om man vill dit och göra utredningar. Och det är lite olika priser såklart. Men jag tror en natt på ett av rummen är väl, jag tror det var 450 kronor eller någonting. Så det är ju inte jättefarligt.
Nej.
Så det är ju ett tips också. Men ja, jag hoppas som sagt att ni tyckte det här var spännande.
Ja, men det tror jag nog. Tack så mycket.
Varsågoda. Och nästa vecka är det du igen som sagt. Och jag har till och med glömt vad du ska köra. Men det tar vi en annan
det blir,
gång.
Då tar vi ett kliv ifrån det här... övernaturliga. Så blir det lite true crime istället.
Lite true crime. Det blir alltid också spännande. Eller ja. Hemskt. Hemskt men spännande.
Ja.
Ja, men om man vill nå oss, vad gör man då?
Då kan man gå in på Instagram och söka på Ståpäls. Och så kan man trycka på följ, och där lägger vi ju upp inlägg kopplade till våra avsnitt eller information eller liknande. Och där kan man ju kommentera och sådär. Eller skicka ett meddelande. Men om man har något längre, kanske lite mer man vill dela med sig av länkar eller så vidare. Så är det smidigare för oss om man skickar ett mejl på stapalspodcast@gmail.com.
Precis.
Yes.
Men tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket. Ha det bra, ta hand om
er.
Ha
det bra, ja, gör det.
Så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.